Kai Samuelsson, bagare, konditor, fortfarande i jobb får vi nog säga, eller hur? Kai, till exempel sådana förmiddagar så jobbar du på här i lilla hembageriet.
Jag jobbar från klockan fyra på morgonen till klockan nio är jag på jobb, alla dagar. Ja.
Vad har du gjort idag till exempel?
Idag har jag lagat en smörgås, räksmörgåskaka och tjenuskebakelser och kladdkaka och så har jag lagat rulltårsbottnar till glutenfria bakelskakor. Det har jag gjort idag. Sen har jag kört upp bröd till lilla hembageriet och nio slutar jag.
Och det är här vi träffas nu, det vill säga du har bakat hemma i bageriet.
Ja, jag har bageriet hemma i Valla, Sverige. Det har jag haft i 25 år har jag bakat det. Ja, jag började alena men pojken tog över sen när jag blev sjuk så jag måste ha någon annan istället.
Mm. Men jag tänkte så här att du gav över för ganska länge sen och sen är du en pensionär och en sjuk pensionär kanske, men du jobbar på.
Men jag vill nog jobba så länge jag lever. Om jag får leva till 100 så, och huvud är klar så då ska jag jobba. Jag vill inte vara här. Jag har jobbat så länge. Jag vill inte vara ledig. Jag tycker inte om att gå ledig. Ja, vad ska jag göra?
Ja, men vad är det roliga med att baka?
Ja, det är roligt att man ser att det blir bra det som man gör. Och sen har jag har alla recepterna i hjärnan. Jag har 30 recept i hjärnan som jag använder. Det är så lätt att baka när man är så. Men jag tyckte om att baka hela livet.
Ända från liten pojke?
Ja, jag visste redan när jag var 6 år att jag skulle baka.
Nej, så bra. Det är ganska få som vet vad de ska bli. Men och du blev bagare. Recept, ja. På er hemsida står det att ni egentligen bakar enligt recept från 1600-talets Danmark.
Det är sånt gammalt från min mormor så var det hon bara det sånt gammalt och sen har jag lite danska recept. Vi hade danska mästare där som jag var på arbete och jag fick recept utav han också. Det kommer från Danmark en del. Men det är nog bara sånt gammalt bröd som vi bakar.
Nej, men berätta alltså, vad kan man baka ännu idag från 1600-talet som folk gillar?
Gästbröd kan man baka så som man bakar förr. Och mindre, om man lägger något tillsatsämne så är det sånt bröd. Men vanligt gammeltidens material. Och min mor lagade sockeräggkaka, hon hade så enkelt. Det var bara ett glas, eller liksom ett glas var receptet liksom alltid. Det bakade hon. Ett glas socker och ett glas ägg och ett glas mjöl och sen en tesked med bakpulver. Det var nog fina kaka, men man fick ett rörugnen. Det var så känsliga, det ramlade ner.
Va? Alltså
och,
vad?
Om man tog upp luckan i onödan så föll kakan ner och då blev det ingenting.
Och vad är det för ugn som du talar om nu?
Nu har vi en oljeugn som är med olja. Man får in 60 gästbröd på en gång och 300 vinerbröd på en gång. Den är nog, vi har bra ugn. Vi har allt gammalt, gamla maskiner, bara gammalt. Jag har inte haft råd att köpa. Jag köpte bara gammalt då när jag, sånt som jag hade från början när jag började för 70-talet. De var redan gamla då. Men de är evighetsmaskiner, inte far de aldrig sönder.
Men din son är ju också utbildad bagare och konditor, men det verkar som om pappa Kai ändå håller i trådarna.
Nej, nu är det pojken du, men jag bara hjälper till. Men jag är inte utbildad på det viset, det är ju bra nog med skolning, men inte blir man någon bagare med skolning. Gå i yrkesskola, då ska man liksom vara på läroavtal i många år. Jag var 6 år på läroavtal i Dansbrö, och det var billigt liksom. De fick halva arbetare gratis då. Det var så. Och då blev jag konditor och baggar med dåliga löner.
No, sen 97 så grundade du och din fru Monica Lilla Hembageriet i centrala Karis. Ja. Hur är det med en sån här business?
Ja,
går det bra?
Nu har det gått bra, men i fjol var det nog dåligt. Det var 100 000 minus i fjol. Det var,
på grund av corona?
Corona, ja. Det var också. Vi hade stängt ändå. Vi hade ju stängt i 2 hela månader och sen hade vi ändå 6 veckor till som vi hade liksom. Vi hade en sån där buss eller bulla buss vi hade utanför. Men det ger nog bara hälften sen det, att nu har det varit dåligt. Och sen har vi köpt investerande när pojken tog över. Då köpte han nya frys han också och kyl. Så. Det var ju stora summor. Mm. Det med dyra.
Men så där under normala år, finns det åtgång på sött och salt bröd?
Ja, vi har haft horiga. Vi har så fina kunder som kommer alltid på kaffe. Och det är nog att man ska vara så tacksam för kunderna. Och göra allt för dem. Om vi gör nog så, är det något dåligt så. Är det något som är fel så får de nytt istället. Man måste ju vara tacksam för alla kunder som man har.
Men förutom då det här själva café här, dit folk kommer på en kaffe och någonting gott, så har ni ju faktiskt beställningsarbete. Det är väl ett ganska starkt ben att stå på också, eller?
Ja, vi har mycket kakor. Jag har varit i Sant Honoré i Lojo och lärt mig att laga kakor också. 2 veckor, sen slutar jag. Jag tyckte att det blir inte något.
Är det fina bröllopstårtor som det frågan om?
Det var så omständigt. Det var så mycket annorlunda än vad jag hade varit med om. Jag hade ju allt mitt klart om man skulle göra det. Och sen skulle jag börja lära om mig så tänkte jag sluta. Det blir inte något. Sen slutade jag på 2 veckor. Och det har jag aldrig ångrat. Jag slutade. Jag får på byggnadsbranschen sen i var det 8 år var jag på byggnadsbranschen.
Det var en sån här mellanår kan man säga.
Ja, men har jag också byggt hela livet. Jag har byggt många hus på fritiden. Och så. Det här var, men det är på byggnadsbranschen så förtjänar man faktiskt någonting.
Jag känner andra byggare som också är bra bagare. Det måste ha någonting med saken att göra, hör du?
Ja, det är så här att en bagare jagar som ett djur i skogen. Det är så brått och det är full stress och det är så brått. Jag var på Dansbröd i 20 år och alla fredag morgnar så mellan torsdag och fredag så såg man ingenting. Man hade så mycket jobb och man funderade om man skulle få det klart. Ändå var jag 20 år där.
Vi som inte har varit i branschen tänker att vara bagare så det är de där tidiga morgnarna eller nästan nattetid som man ska vara igång. Men förutom det så är det också bråttom hela tiden menar du?
Det var bråttom, det var aldrig. Det var det där rökande som var största problemet i Danskbröd. De som rökt så fick 10 minuter i timman paus. Men de som inte rökt så fick aldrig någon paus. Och vi jobbade där, de som inte rökt så jobbade där med tobaksrökarna. Och jag fick nog cancer, början till cancer från passiv rökning. Det var så mycket tobak, det var 80 tobakar i varje skift. Så det är horiga mängder. Och när man jobbade där så var det helt inrökt. Och det är nog det. De sa när jag opererades första gången att jag var en stor rökare. Jag har aldrig rökt en tobak. Det är stor rökare, en sjukdom det här som jag har skrivit om.
Ja. Och då kommer vi faktiskt också över på din sjukdom som drabbade dig i början på 2000-talet. Och som en ung man får vi säga, du var kring 50 år bara då. Vi ska prata mer om det alldeles strax, men jag har ju också bett dig, Kai, välja lite favoritmusik, för jag vet att musik gillar du.
Ja, jag har alltid varit allätare i musik och jag tycker om all musik. Jag tycker till och med om sån här klassisk musik också. Det finns så mycket fint. Men mest är det nog svenska musik.
Den första du tänkte på när jag frågade här, det var Evert Taube.
Ja, jag har hört Evert Taube. Jag har hört nog det där fina programmet som han gjorde, Alla Tåb, det var ju ett fint program. Det var nog Evert Taube. Och nu var Evert Taube utav de finaste. Men det är också en gåva. Jag är lite Gud, jag tror på Gud också. Så jag tycker att det är en gåva som en del människor får, att man kan skriva någon musik och sånt. För nu är det ju helt otroligt vackert. Sommarkvällar med Evert Taube så nu är det.
Det är fint. Änglamark.
Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blåklockor och linblommor och kamomill. Låt dem få leva. De är ju så sköna. Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm. Leka dit ut mellan blommande grenar. Låt fåglar flyga och sjunga för oss sin psalm. Låt fiskar simma bland bryggor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa. Låt sista älven som brusar i vår natur brusa allt jämt mellan fjällar och gran och fyr. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde, lunden den gröna, vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna.
En av Kaj Samuelssons favoriter bland många, många, många favoriter som han har när det gäller musik. Jo, Kaj, du nämnde din cancer som sen drabbade dig. Berätta vad som hände.
Ja, det var ju ett år så började före midsommar började att jag, när jag skulle tvätta bilen så fick jag liksom jag fick så det besvärligt, jag fick liksom urinen att löpa, utan det var sjukt och det krånglade och det blev bara värre och värre. Det gick ett helt, nästan ett år, halvt år sedan innan jag slapp till läkare, och så hittade jag en växt där med ultraljud, och så det blev så sjukt. Man kan inte förstå en vanlig människa hur sjukt det kan vara. Det blir bara värre och värre. Att sista tiden, jag var nog nästan och, ja, det var nästan slut. Jag trodde jag skulle dö innan jag slapp in på sjukhus. Det var fruktansvärt sjukt. Det blev så inflammerat hela mitt urinrör. Att det kom liksom, sen när jag fyllt 50 hade fest på Sosi, så var många samlade. Och samma dag så började det blöda sen, och det kom var och blod och med urin, och det ville inte komma ut, det blev stocka, och det blev bara sjukare och sjukare efter det.
Du kämpade igenom din 50-årsfest?
Ja, det var nog så. Jag kunde inte dricka någon brännvin, ingenting kunde man ta. Det fanns inte någon medicin heller som bet på den smärta som blev. Det var liksom så sjukt att, och sen kom det liksom, och som en slaktare när man var på vässan, det kom ut blod och var, och det är en fruktansvärd sjukdom.
Sen blev det operation.
Ja.
Och vad hände sen?
Ja, det blev så att de tog bort den växten först. De fräst bort den och den kom ut som malet kött i urinröret. Och det var, sen var det att visa att den var aggressiv. Det var den värsta cancer man kunde ha i urinblåsan. Och sen när de fräst bort växten så hade jag för lite bedömning. Det blev sjukt och pulsen steg och kallsvetten rann. Men då sa den där läkaren att de frågade om det var sjukt. Jo, de tar det sjukt. Men jag visste, jag förstod inte att det skulle inte ta sjukt. Och sen gav de mera bedövningar. Då blev det ju bättre. Och sen sa läkaren, och barn förlåter sig han. Läkaren sen, han trodde inte att det var så farlig växt. Det hade ju varit igenom hela urinblåsan in i bandesidan dit i köttet.
Men hur lång rehabilitering blev det för dig efter det här?
Ja, då blev det halvt år var jag nog riktigt slut. Det var sen kom jag, fick jag en och vänta. Jag var till Helsingfors och en fina läkare. Så fick jag vänta i 6 veckor innan de opererade dem. Men de hade ju, och jag var på Mejlan, så var det 11:e våningen. Och det var ett fin, stort sjukhus, men det var så orenoverat. De hade där, vi var alla där, vi var 6 personer i samma rum, och det var bara finnar och jag och Gud. För man bad ju till Gud alla kvällar om man skulle överleva.
Ja, hur kommer man igenom en sån här period egentligen?
Ja, nu är det en svår sjukdom, för att men jag har världens finaste sköterskor i Finland. Vi har ju otroliga sköterskor. De var natt och dag och tömde de här. Jag hade sådana här tunna silikonslangar som de spolade sen hela tiden. Och det var otroligt. Och nu kommer man blir ju så ödmjuk när man blir, om man överlever så. Jag har skrivit boken bara för tröst för dem som kommer, som har samma sjukdom.
Ja, hör du, jag måste säga ännu det, Kai, vad fint det är när du säger att vi har så fina sköterskor. Ofta brukar man tala om läkarkåren som gör mycket och räddar människor tillbaka till livet. Jättefint när du lyfter de här som sen kämpar i vardagen.
Ja, de var alltid glada och nöjda och tacksamma liksom. Och jag var nog alltid och bjöd också när jag kom ut från, så hade jag stora kakor som jag gav åt dem. Jag brukar alltid göra så att när jag far någonstans så har jag bullar med mig eller kakor. Jag gav nog kaka också när jag slapp från Ekenäs sjukhus, en riktigt stora kaka.
De hade nog lite tur där, hörde du, när de fick en bagare i sjuksängen på det sättet. Men jag måste säga, jag frågar hur man kommer igenom det. Vad är dina styrkor egentligen när du tänker på den här hemska tiden?
Ja, man är envis. Man är ju så envis. Det är nog hjärnan som är så envis att jag ska liksom komma igång med våld. Och jag ser så framåt i livet i alla fall och hoppas på att man ska överleva.
Vem har lärt dig det? Varifrån kommer det
här? Mor.
Din kära mor?
Ja, det är så. Hon var så stark en människa. Hon trodde alltid en var det bästa, att det var som helst. Och min mor uppskattar jag nog mest av alla människor som jag har träffat.
Kai Samuelsson, som ni hör, han berättar här om nu också att han om mamma, och du har skrivit en liten bok om henne och historien med henne, och också då skrivit Min stund på jorden med en svår cancer om den här perioden. Vad har det här skrivande egentligen gett dig?
Ja, det lugnar. Det är så skönt och lugnt att skriva det som man har i hjärnan. Och när jag springer så ber jag först till Gud alltid att jag ska få friska. Och alla mina nära och kära får vara friska. Och så ber jag också Gud om att han ska hjälpa mig att sätta in några texter i hjärnan min för att jag ska få ut någonting från det här. Vi tar någon Hemingway, men med våld lite så skriver jag. Och när jag har sprungit färdigt så får jag duscha och tvätta mig. Och sen skriver jag allt det som jag tänkt ut. Och så har det fortsatt.
Jag ser de här styrkorna här. För det första din mamma där i bakgrunden. Gud nämner du många gånger här. Och sen att du är envis. Ditt springande, din otroliga kondis i och med att du har sprungit hela livet. Och sen din, tror jag också, öppenhet. För när du berättar nu så berättar du detaljer. Samma sak när du skriver. Du berättar allt som det var med blod och var och elände.
Jo, så var det. Det kommer liksom så det är rent som livet har varit. Och jag tycker att livet är helt otroligt också nu. Fast jag är liksom inte någon kar mer. När man blir opererad på det här viset så allt det där man kan inte ha sex någonting alls. Det är allt slut. Det funktionerar ingenting där. Men ändå så har jag fått ha min fru kvar också. För det, man kan ju ändå tycka om varandra. Man har bott ihop i 42 år. Så inte det att byta heller sen mera. Nu får man vara lycklig ända till slutet med samma människa som man har bott med.
Som ni hör, och som jag sa, Kai är väldigt öppen. Och jag tror faktiskt att det hjälper dig och alla som vågar vara det. Hör du, Kai, vi ska tala lite mera och gå tillbaka i tiden om en stund. Till just din barndomsfamilj och den by som sen också har blivit din barndomsfamiljs alla medlemmars egna by här i Karis område. Det ska vi tala om, men vi kan ju ta oss dit med Vildandens sång, eller hur?
Ja, det var min mor och fars bröllopssång, eller vals. Det är otroligt vackert. De var båda sådär jordnära människor.
den för oss tillbaka till när de vigdes. 1949 var det visst.
Nej, de vigdes nog tidigare. 1900, ja, no, 49 måste nog vara när systern kom till världen. Så. Då var de gifta till lika.
Mer om det alldeles strax.
Till nordliga landen vi foro om våren att häcka i säven som förut om åren vi byggde vårt bo ut i kärlek. En afton så sakta vi sömmo i säven, en båt syns i fjärran och framme i stäven en jägare stod och han sökte vårt blod. En jägare stod och han sökte vårt blod. Och strax på minuten det blixtrar och knallar, min make är skjuten, hans ångestrop skallar. Jag manade då till flykt mina små. De kära som flydde jag ej kunde följa, min sargade vinge jag ej kunde dölja. I djupet jag dök ifrån blixtar och rök. I från blixtar och rök. Sen dess har jag varit både fjärran och nära, runt sjöarna farit och sökt mina kära, men aldrig ändå har jag mött mina små. För människor akta av detta jag lärde, i vassskydd så sakta jag drar nu min färde till obebodd ö ut i villande sjö.
Ja, vi träffas här på Lilla Hembageriet i Karis idag tillsammans med Hembageriets grundare och fortfarande bagare Kai Samuelsson. På den här boken som vi nu ska tala om, eller den personen vi ska tala om, din egen mor, står det Märta Maria Samuelsson, En stund på jorden. Du sa att du har ärvt hennes styrka och hennes just envishet och med att klara sig också genom de riktigt svåra stunderna i livet. Berätta om din mamma.
Ja, min mor var, hon föddes i en barnaskara på 15 barn. Och de bodde också i Båsa i Snappertuna. Det var mycket fattigt. Eller, det var inte egentligen fattigt. De hade ju far och mor. Men det fanns det nog den tiden. Det fanns ju, men de hade nog morfar, när min mormor skulle ha kläder och barnen, så sa att det finns på skolan och det var uppe på vinden där liksom, det fanns det något där, det fanns bara gamla slarvor liksom.
Det var vad han hoppades på, i alla fall.
Det fanns ju, men nu var det snälla kar, han var snälla och duktig kar, han gick långa vägarna, gick till här till Karis, gick han i de skogarna han jobbade på Fagerviks gård och de gick till ända upp här till Krogård, gick de genom skogarna. Och sen hann han ändå sköta sitt ställe. Han gjorde upp 30 hektar skog där i kärrorna där i Båsa. Och han lagat 15 barn så han hade nog mycket jobb.
Ja, absolut. Och ett av de barnen var då Märta Maria, din mamma.
Hon var utav de mittersta barnen av min mamma. Hon gick 4 år i skolan och sen var hon färdig för livet i skolan.
Märta var alltså född 1931.
31, ja. Och det var ju så hårda tider. Hon jobbade hemma ända tills hon var 15 år sen och hjälpte mamman. Och sen for hon till Klemmes gård där i Båsabyn. Och där kom pappa sen och de träffade varandra. Och då blev det väl kärlek förstås.
Drängen Samuelsson anlände.
Ja, han var 1916 född där, min pappa. Han var mycket äldre, men han hade varit 4 år i krig och han höll på med jordbruk också. Han var nog mycket snälla, riktigt snälla kar och nykter och rökt jorden, för alla rökte krigare. Det var ju tröst att han var med i talan aldrig. Jag kommer inte ihåg någon om hans krigshistorier, inte något. Och hans ben var, hade fått någon granatskärv och hade ena benet förstört. Men annars var han nog frisk och nöjd och glada människa var han.
Men du var inte många år när du miste din pappa sen?
Jag var bara 4,5 år när pappa dog i en sån där plankorsningsolycka. Han hade aldrig haft någon moped förut, men han köpte nya moped. Om vi barn, när det fanns ett hål där under sitsen, så vi satt i en sån där bromsar dit, sån där flugor, så att de skulle liksom bromsa bra på mopeden. Ändå så dog han sen. Då var min lilla syster 1,5 år, Siv. Hon var bara 1,5 år gammal. Det var sån där dimmig morgon i augusti, slutet på augusti, och det var liksom en sån där lätta hatt och en sån där tåg, sån där lätt buss eller vad det hette, som kom från Hangö. Och det var en liten dieselmotor och den gick ganska tyst och pappa märkte det. Han dog ögonblickligen.
Och du var 4 år, men kommer du ihåg någonting av din pappa?
Ja, vi hade ett så gammalt hus som vi bodde i. Jag kommer ihåg att det var så råttorna såg liksom, när man skulle sova på kvällen, alltså då steg han upp och kastade några vädra klabbar i golvet. Det skulle bli tyst.
Då var du imponerad av din pappa.
Ja, då var jag stolt över pappan. När han fick tyst i huset. Men det är nog sen nästan allt. Och sen att vi satt och väntade på pappan där hemma på berget när han skulle komma från jobbet. Och nu satt man där också och väntade fast pappa var borta. Jag trodde att han skulle komma. Mm. Att vi kommer och sen mer.
Nå, hur gick det för Märta och ni var då 6 barn i familjen?
6 barn. Vi hade tur att vi hade så fina kommunalpolitik i Karis att de räddade det där torpet. Att vi fick alla bli kvar där i fattigdom och elände. Men vi hade alltid mat nog.
Men vad gjorde man från samhällets sida?
Ja, man samlade in pengar så att vi fick behålla det stället. Halva stället fick de betalat med. Resten betalade mamma sen med en kviga i året, med en ko som hon gav till slakt och det räckte räntor och amorteringar. Att det var när jag var 16 år så var det betalat. Och då var det liksom vårt ställe, barnenas ställe.
Men vad gjorde din mamma för att ändå kunna försörja er allihop?
Ja, hon hade pension som min pappa, lite krigspension. Och sen hade vi en ko som hon mjölkade hela tiden. Och den gav mjölk och smör åt oss och så hade vi lite höns och vi hade nog fina mat. Det tog aldrig slut mat, hon var så bra matmor. Hon bakade gästbröd alla dagar, 6 stycken. Och man åt gästbröd och drack surmjölk och sen smör och inte hade man något. Men hon var vi utan mat så kunde hon slå ihjäl en höna och högg nackan och var den och lagade ner till mat. Hon gjorde vad som helst. Liksom. Så hade vi lite en gris som man hängde upp ute i bodan och där tog man kött och så hade man ju lite djurskinka också. Men inte hade vi något extra aldrig. Det var fattigt.
Men det var där som du lärde dig att baka till exempel gästbröd?
Ja, jag lärde mig av mamma. Hon lärde mig allt i livet. Hon har lärt mig allt som jag kan. Det var otroligt. Hon kunde allt om naturen också. Hon kunde alla blommor och alla fåglar och man frågade bara vad det är för fåglar, vad det är för. Och man var nyfiken och man ville veta allt. Och så lärde jag mig också allt om fåglar och natur och alla blommor visste hon. Det var helt otroligt att så oskolad människa kan veta så mycket.
Hörde, var hon en glad person? Var det ett glatt hem som du växte upp i ändå?
Jo, hon var lycklig, men hon sjöng alltid. Fast hon jobbade tungt och skötte om och vi hade bara 40 kvadrat. Det var ingenting, det fanns varken ström och det fanns inte vatten inne och inte vässa heller inne. Och det var kallt, hon eldade, var 15 meter ved eldade hon i år på det där huset. Och det var så kallt att på vintern när det liksom 1,5 meter ifrån där som spisen stod. Men där från diskbänken 1 meter upp så frös vattnet och då var det fast i pipan på huset. Då var det ett kallt hus.
Och då ska vi komma ihåg att du till exempel då, Kai, är född 1954, så det här var då 50-60-tal. Det var liksom inte längre bak i tiden. Nej, och ändå så här.
Men man ska borde tänka efter idag hur jävla bra vi har det. Man ska vara tacksam för det som vi har. För nu har vi så fint i Finland ändå och man får understöd. Min mor fick aldrig något understöd. Barnbidraget fick hon, men ingenting annat. Ett tag frågade hon att socialnämnden, den äldsta brodern min, skulle bli på skolan. Han var 15 år. Om hon skulle få liksom lite understöd. Men då sa de att skicka till skogen bara, finns det arbete. Men inte var det något understöd att få. Det fanns ingenting. Och det var så som det var förr. Och vi hade bara de kläder som vi hade på oss. Och när vi skulle ha avslutning ett år, det var 63, så kom vi till skolan med monokängor på fötterna. Och då var det en som frågade om vi skulle på skidtävling. Vi var ju som liksom fattiga. Vi hade något oss. Så vi gick med monokängor i vått och torrt. Och de var ganska bra. De var höljotorrt. De var inte släppt vatten så lätt.
Men det som jag tror att ni hade, Kai, var sammanhållning. För om man nu tittar sen när åren har gått, så nu bor ni ju hela tjocka släkten på samma plats. Man kan nästan säga att det är Samuelssonska byn.
Jo, vi har aldrig heller varit och stridit om någonting. Vi har inte haft något att strida om aldrig. Vi har varit så fattiga. Men vi har alla fått vara friska och vi har alla fått gå lösa också. Vi har blivit några brottslingar och alla har arbetat. Och min bror, äldsta bror, han har varit murare, men han fick Alzheimer nu som 70-åring. Det var lite onödigt tidigt. Och sen min äldsta syster, hon hade en Evals grill här i Karis och med Börje Westerholm. Sen hade jag en bror som har varit på Jerkar. Han har varit sån där lighthouse med servicekar på ett stort fabrik här i Karis. Och jag själv blev baggare. När jag var fyllt 14 år så som morsan lagde på arbete bara, annars svälter du ihjäl. Sen var jag ute för att arbeta.
Så var det. Ja, men den här sammanhållningen, den måste ni ju ha för att dina barn, de slår sig också ner i samma by.
Ja, de trivs bra där. Och det är ju, har man en plats på jorden som man kan plantera lite och man kan triva, som man kan mjuta av, så är det väl det bästa i livet. Om man har ett jobb och man får barnbarn. Det är så helt otroligt fint. Och varje gång som man får ett barn så är det nog en gåva av Herren, för att det finns något som är så. Det är helt otroligt att ett barn kan bli till någonting, för nu är det så, när det föds så är det ju någonting, men nu blir de så fina. Och jag har 12 barnbarn, de är alla olika.
En stund på jorden och en plats på jorden. Tusen tack, det var jätteroligt att träffa dig. Vad ska vi ta som slutvignett, vad ska vi ta som slutmusik för det här?
Det var Flickan från Backafall. Där min dotter bor i Backafall, så jag köpte en tomt åt mig själv för 30 år sedan, och jag tänkte jag skulle bygga någon gång där, riktigt fast i vårt torp. Men jag tänkte sen när dotern sökt plats, så jag ger den åt henne, så får hon bo där. Då har de byggt ett fint hus där bor de, 4 pojkar och min dotter och mannen. Det är otroligt.
Vi spelar för dem och för alla andra i din familj. Flickan från Backafall.
Flicka från Backafall, bringen 3 bröder, kryssar ikväll i karibiska sjön. sedan en landning från kusten i söder stryker som sundan där hemma kring ön. Luften är kryddad av tusende salvor, men jag ger bort dem varendaste en. Mot att få vandra bland Backafalls malmor, allt medan månen går vakt över ven. Vänta mig inte till sommaren elven, då ska jag ännu ha linjen i norr. Men när du står in vid kyrkan om kvällen, tänk då att jag är en yrollomborg som utan lågtaren tar mot din. Letar sig ner under ljuslivets linning, allt medan månen i malvorna går. Känn att din kräktaren bara vill veta om dina bröst blir som malvornas blom. Var gång du känner min tanke sig.